Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med ATG. Höj mästerskapstempen. Spela på VM hos ATG. Simors sändningar från fotbolls-VM. Streama från 249 kronor i månaden. Carlsberg. Alcohol free. What's your game day ritual?
Och hjärtligt, hjärtligt, hjärtligt välkomna till fotbollsmorgon denna fredag morgon, ska jag säga. Det är den 2 december idag. Och idag sitter jag, Viktor, här. Vi har gett Axel lite vila, för han sitter uppe om kvällarna i vår soffa där borta och tittar på fotboll. De säger att det tär så mycket på dem. Men dock en som också brukar, som sitter där på kvällarna, han sitter också här.
Känner ingenting.
Du känner ingenting?
Nej.
Nej. Jag vet att du är lite macho här nu i programmet, men du har känts lite velig och lite arg och lite kort i tonen och sådär. Så jag tänker att när vi har pratat, talas vid, till exempel igår kväll, så jag tänker att det kanske det är ditt sätt att...
Ja, men det var kallt och regnigt, så
ja, då, är det...
då valde jag att ta ut det på dig. Ja. Jag ringde Viktor i 23.00 och...
Ja.
Var lite arg.
Han var lite arg.
Mm.
Ja. Vi ska inte gå in på det till, men han, det var snack om att han kanske skulle gå ut ur studion och grejer. Alltså, vi får se.
Det är väldigt spännande att se. Men, i livets mobilbatteri, hur många procent har du kvar?
Nej, men ändå 70.
Ja, men det, är ja. Det är vad man har på AirPods när man köper dem. Så du är som nyköpt.
Batterihälsa.
Ja.
Och Robin Berglund också här.
Ja. Solbrända du?
Ja, jag är lite solbrända.
Väldigt faktiskt.
Ja. Vad gillar du min tan?
Ja. Mm. Vad jag ger den?
Mm. Ja, men vad du gillar den liksom.
Ja, jag gillar
den. Ser den bra?
Ja. Ja.
Glapp i kommunikationen mellan er.
Alltså, verkligen.
Tre frågor och tre felaktiga svar. Killar och komplimanger. Det, ja, kan ta ett
det är inget bra. Det är lite som när du aldrig vill prata om dina projekt och sådär.
Nej, precis.
Så nu måste jag bara ge en tillbaka kaka.
Fuck you too!
Men i alla fall, vi har en jäkligt fullspäckad morgon.
Så är det.
Det spelades ju såklart fotboll igår som vi ska prata om. Och jävla, alltså de här sista omgångarna. Vad är det som händer om kvällarna?
Mm. Igår... Ja.
Du får ta det sen. Så att vi inte går in på det.
Håller du på med?
Ja, det är svag start.
Vi ska ringa upp Adam, som är marokkansk supporter och skriver för Marocko på Svenska Fans. Höra vad, om deras gruppseger. Sen ska vi även ringa upp en retorikkonsult. Mm. Det ska bli väldigt intressant, som ska få reagera på några saker som vi har snappat upp och framförallt redaktionen har reagerat på helt enkelt i dagarna. Och på det ämnet som vi ska prata med retorikkonsulten ska vi också prata med en fotbollsanalytiker om. Så liksom, de ska gå lite ihop.
Mm.
Så det kommer att vara liksom som två samtal på varandra. Mm. Sen vid 8.00 så får vi besök i studion av Lisbeth Larsson, som är kommunikationschef på Världsnaturfonden WWF. De håller på med en grej som man verkligen kan dra parallellt till fotbollen och koppla till fotbollen. Och egentligen miljö och problem med naturen och allt sånt kan man ju alltid koppla till fotbollen. För om den inte funkar, då kommer ju inte heller spelas någon fotboll. Eller hur, Fabbe?
Ja. Mm,
så är det. Sen har vi ju sen ska vi också prata med i slutet av programmet ska vi prata med Jennifer Wegerup som är SVT:s korrespondent i Italien om det som sker i Juventus just nu. Det känns verkligen som att det har fallit helt mellan raderna. Det är ju verkligen en så stor nyhet där med att hela styrelsen avgår och det har ju fifflats och lite sådär. Så vi ska helt enkelt bara låta henne berätta om det som... Jag har faktiskt inte heller riktigt stenkoll på den här händelsen.
Nej, jag har också missat det helt. Jag har bara sett någon bild på Nedved.
Vi ska också säga det som vi alltid säger, att vi efter årsskiftet så kommer ju Fotbollsmorgon bara sändas på kanalen som heter Fotbollsmorgon på YouTube. Nu sänder vi på DobbTVs YouTube och Fotbollsmorgons YouTube. Då kommer vi bara gå över till den. Så gå in och prenumerera redan nu så ni inte missar oss när vi kommer tillbaka efter årsskiftet. För då kommer vi vara ännu starkare och större än vi är nu.
Mm.
Och våldsamma.
Yes, yeah, exakt.
Men jag tänker på, alltså, om man bara ska summera gårdagen lite.
Mm. Ja, jag alltså, tänkte, vi ska ju prata, bara för att vara tydlig, jag som är otydlig. Grupp F är ju gruppen med Marocko då. Så mm, då tänker jag att det kan vi ju prata lite mer med Adam när, vi, när han kommer in. Yeah. Så vi kan väl ta lite grupp E då.
Mm. Alltså det höll ju på att bli...
Ja, det var helt sjukt hur det höll på igår.
Ja, för det enda man tänkte ju var, alltså när Costa Rica är två målar, när Spanien... Det kändes ju som att de internt sa, vi ska släppa in två och förlora den här matchen.
Mm. Ja, men de, Spanien var ju så här, eller det måste ju vara så här. De gick ut, spelade matchen, gjorde en bra halvlek, låg på. Japan var ju chanslösa.
Ja.
Och så går de in i paus och ser vad det står i den andra matchen. Och de tänker, okej, okay, det är bättre att sluta två i gruppen. Vi kommer få ett bättre slutspelsträd. Vi... Ja.
Jag bara frågar,
vi lägger oss.
Förutsättningarna, eftersom jag, var inte, jag såg inte sändningen och jag kom in i typ halvtid för jag hade andra åtaganden.
Mm.
När de kommer in i paus, då vet de att för att vi inte ska gå vidare så måste Tyskland vinna med jättemånga mål. Var det så det var?
Nej, för, alltså,
nej, måste Costa Rica vinna. Och Tyskland ledde med 1-0.
Ja.
Yeah.
Så om Costa Rica skulle vinna och Japan skulle vinna skulle Spanien åka ut.
Då rök ju båda. Så yeah, var det. Ja, just det.
Och för några minuter i matchen så var ju båda ute.
Yeah. Mm.
Ett tag var ju Japan och Costa Rica.
En minut tror jag. Ja. Precis, ja.
Och då började ju alla prata om att nu gör de det här för att
de tror att Tyskland leder.
Tysken gör det här nu för att fucka med Spanien. Spanien har fuckat med oss.
Alltså dra ner Spanien i skiten.
Vi tar med dem.
Ja.
Men sen så vänder de ju och vann matchen tysken ändå då.
Ja.
Så
och så var det väl matchen ut att hade Tyskland velat som alltså vill bara släppa in tre mål så hade Spanien rykt.
Mm.
Ja.
Det är ju otroligt.
Eller vänta nu, säg det en gång till.
Eller var det inte så?
Jo, om Tyskland skulle förlora och Spanien förlorade så skulle de åka ut. Så rent tydligt skulle Neuer kunna göra tre självmål i slutet.
Just det, så Spanien låg ju under hela tiden. Och hade Neuer då bara...
Nej, i andra halvlek låg de under.
I andra, precis. Mm. Hade, så var det. Förlåt. det var ju så många komponenter.
Ja, jag vet.
Ja, alla kunde ju gå vidare.
Ja.
Men det hade ju varit något.
Ja, det hade ju varit det sjukaste man någonsin sett.
För Backe planterade den tanken hos oss tittare med några minuter kvar.
Mm.
Och då var det lite sent och då hade det sett för sjukt ut.
Mm.
Men det går ju att lägga sig.
Ja.
Ja.
Du menar, han sa att Tyskland borde bara göra självmål.
Ja, de borde bara banka in tre självmål. Och bara, för om de vill göra en läggmatch för att fucka med oss så borde vi göra en läggmatch för att fucka med dem.
Ja, nej, men det hade varit fullt rimligt.
Och det var ju det man trodde var på gång där.
Mm.
Men det ska ju också sägas med målet som Japan gör, den här bollen, du vet. Alltså, hur man tror ju att den är över linjen också. Det är så liksom, det små marginaler.
Jag tycker det var solklar över linjen.
Ja, men den är ju det.
Ja.
Alltså, men fuck!
Vi gör så här. Kolla här. Om här är linjen, och min snusdosa ligger, nu den är ju inte rund i luften, men hela tesen är ju, om du ser det från sidan, så här, då ser man ju inte. Men när man ser rakt ovanför, så är den ju. Alltså, även fast bollen inte rör linjen så är den liksom
du på linjen.
Den är inne på planen.
Ja.
Nej. Bollen är ju fan en meter ute.
Nej, men du menar du att den är
ute? Snälla få den ut.
Och du menar att den är inne?
Ja.
Jag menar också att den är inne.
Ja. Okay, ja.
Nej, jag har bilder på att från den vinkeln så är det en synvilla. Och att det folk blandar ihop är, alltså, framförallt det här, att det är gräs emellan. Det är ju, hade det varit en kub så hade det varit på er sida. Det är klart att det kan vara alltså luft emellan och fortfarande.
Ja, jo, det, ja.
Den här situationen kommer alltid. Jag vill inte dra in dig i det här, men det är bland det mest irriterande jag vet när folk säger, man ser att det är luft emellan. Ja, men det är en boll. Det är en boll. Det är fan tokigt. Det ska vara luft. Förlåt.
Ja. I alla fall, nu ska vi, jag tror vi har med oss Adam Alami som jag presenterade i början av programmet, som är Marocko-skribent på Svenska Fans. Och som jag gissar ändå, även fast det är tidig morgon, mår ganska bra idag. God morgon Adam, välkommen till Fotbollsmorgon.
God morgon grabbar, god morgon. Tack så jättemycket att man fick chansen att vara med.
Ja, men såklart. Det är ändå så här, det är ju... Jag menar, jag kollade upp, när vi kollade upp det bara att du skriver ju på Svenska Fans för Marocko redaktionen. Det är väl du som är redaktionen?
Ja.
Vi 400 pers.
Ja. Det kan man säga faktiskt. Det kan man säga, ja. Det är jag som skriver. Och...
Ja.
Men det låter lite proffsiga när man säger vi.
Ja, men exakt. Ja, men ensam är man stark.
Ja, verkligen.
Ja, så är det.
Ja, men först och främst då, grattis till första, ja men det är första gången Marocko kvalificerar sig till en åttondelsfinal i VMs, för första gången då sedan 1986. Ja men, och det är ju också, ja men, man ser ju lag som kanske inte på förhand är tippade och går vidare, tar sig vidare, och det är inte så kul att se på dem. Det är lite som Sverige, vi brukar ju prata om det, att det ser ju inte kul ut. Man brukar ju tänka, hur ser resten av världen på Sverige när de håller på egentligen?
Och Schweiz.
Ja, men precis. Men Marocko, fan, det är ju charmigt och det är kul och det händer grejer. Vad, är du som ändå, jag antar, följer laget bättre då? Är du förvånad?
Alltså, först och främst, tack så jättemycket för alltså det känns som att man flyger. Jag har inte kunnat sova någonting i natt. alltså... Och jag jobbar som lärare också, så att jag ska gå iväg sen och ta emot mina elever. Men
matchar jag på?
Ja, det har varit fantastiskt. Alla barn har bjudit upp liksom till VM, och vi har haft jätteroligt i klassrummet och rita flaggor. Det har varit en euforisk känsla, verkligen. Men förvånad, alltså... Jag visste ju att vi hade någonting på gång med Walid Regragui. Han är ju, alltså, det är en legend redan i marockansk fotboll. Gjorde ett fantastiskt jobb med Wydad. Och där vi tog ju, eller de tog ju ligan och Champions League i Afrika. Så att Marocko har alltid vetat att vi har haft bra spelare. Men vi har saknat den här lagkänslan. Och med Walid Regragui, första gången på väldigt länge där en marockan som också liksom basar över landslag. Det ger en extra krydda. Så han är som en pappa för Ziyech, Mazraoui, Boufal och så vidare. Så att även om det är ganska... Alla vet ju, Ziyech, han är inte lätt att handskas med. Det ser vi ju inte minst i Chelsea. Men han har liksom tagit hand om honom, gett han kärlek. Han sa på någon presskonferens igår. Berätta hur Ziyech... Han bara, Ziyech, jag har aldrig haft en spelare som... är härligare och träna, alltså, som Ziyech, och liksom han ger honom kärlek och Ziyech svarar upp till 100 gånger tillbaka, så det är fantastiskt,
Ja men exakt, för Ziyech, han avslutade ju sin landslagskarriär, det var väl innan afrikanska mästerskapen här i början på året. Vad, ja. Är det liksom, det är hans förtjänst att han är tillbaka i landslaget?
Ja, så är det, och Ziyech gjorde det ganska klart tidigare, alltså Regragui åkte dit, han åkte till, de träffades i London innan VM och förklarade för han liksom, Marocko, vi måste veta, vi är inte Brasilien, vi är i behov av Mazraoui, av Ziyech. Jag menar, vi är ett stort fotbollsland, absolut, men vi är bara 35 miljoner invånare, vi är inte Brasilien på 170-180 miljoner där vi kan välja och vraka liksom. Så att vi måste ta hand om de spelare vi har. Så att, ja, det är hans förtjänst.
Men du, är det första gången man hör bara 35 miljoner?
Stackars er. Ja, bara 35. Jag har ett landslag av det.
Ja, det är sån uppförsbacka.
Är ni om Island? Kämpa i motvind. Men fan, det måste ju vara årets övergång. Alltså med så här kort varsel från... Av det jag har tagit del av, det här med tränarbytet. Kommer, oavsett hur det går, kommer han att adlas?
Ja, förmodligen. Det blir en Walid Regragui, vad blir det? Hertig av Marrakesh eller något. Nej, det är klart. Alltså, grejen är så här, i Marocko då, när man gör en jättestor prestation, då får man en sån här medalj av kungen, och det är jättestort. Så att han kommer nog få den. Sen oavsett hur det går nu i nästa match mot Spanien-Marocko, det är fan, det är derby alltså. Men då kommer liksom hela det marockanska landslaget få en inbjudan till Kungapalatset, och det kommer bli fantastiska scener för oss marockaner.
Men du, det var ju, ja men, alla tog ju del av det som hände i Bryssel efter matchen mot Belgien, som att det bor ju väldigt mycket marockaner i Bryssel, och det var ju uppståndelse och kaos på gator och torg och sådär. Och nu väntar då, som du säger, Spanien, och det finns ju ändå någon sorts historia mellan Marocko och Spanien också. Hur stor är rivaliteten de länderna emellan?
Alltså, bara jag tänker på den matchen, jag har svårt att finna ord, helt ärligt. Det ser på mina ögon. Marocko-Spanien, det är... Jag skulle nog vilja säga att det är den största matchen, bland de största matcherna som man kan spela landskamper emellan. Det är en ganska underskattad match för att man måste ha koll på historien länderna emellan. Alltså, Spanien har tillhört Marocko i 800 år via Andalusiska riket. Och sen så tillhörde Marocko nu, det var en spansk koloni i norra Marocko i 60 år. Sen bor det 1,5 miljoner marockaner i Spanien. Du har, alltså det skiljer 14 kilometer mellan Tanger i norra Marocko till sydöst, alltså till södra udden i Spanien. Så att det kommer vara jätte. Det är en hetsk match. Så nära, men ändå så två helt olika skilda världar. Alltså du har många parametrar du kan liksom baka in där. Det är Europa mot Afrika. Det är liksom, man kan ta det tillbaka mycket längre än så, ända sedan det här med Andalusiska riket, när Spanien var en del av den här muslimska världen. Så att det är en het match. Ja. Det är en jättehet match.
Ja, men du ska få, jag tänkte säga, vila vidare. Det ska du inte göra. Du ska väl fira med klassen i skolan då? Eller dina elever?
Så blir det.
Så efter bakis.
Ja, exakt. Så får vi kanske höras igen då, om det fortsätter gå bra för Marocko, helt enkelt, Adam.
Det får vi göra. Tack så jättemycket. Det var jättekul att vara med och ni gör ett grymt jobb. Och heja Marocko. Dimal Maghreb.
Helt redaktionen.
Alltså redaktionen. Hör om det här något.
Tack så mycket. Ha det bra. Hej då.
Ja, men hörni, vi ska kasta oss vidare. Och innan, vi har en gäst på länk. Men innan jag presenterar honom så ska jag bara presentera liksom
caset.
Vårt case, helt enkelt. Och det är ju som så att Andreas Alm, fotbollstränaren, var i många klubbar i Allsvenskan och sådär. Men nu är han ju i Danmark, i Odense. Och han är ju känd för att vara ganska frispråkig. Mm. Intervjuer och säger vad han tycker. Och säger, kanske han säger och sen tänker. Han är lite sån liksom.
Lite som dig.
Tycker du det?
Ja, ibland.
Ja, kanske. I alla fall, tidigare i veckan så medverkade han då i en podcast som heter Stämmer fra Ådalen. Alltså det är då en supporterpodd.
Är det en fråga? Stämmer det från Ådalen?
Nej.
Stämmer.
Och där ligger Odense, antar jag. Och då hade de kommit in och pratat om expected goals. Och något som inte han är så stort fan av. Och han säger då alltså...
Jag vet inte om ni tillhör de här... Du verkar icke det, men jag vet inte vad med dig, Martin, men det här XG Junkies.
Till någon där.
Ja, nej, men den jag syns, ja, det är många som är fast och de kommer aldrig komma ut i det. De kommer till sin sista dag i livet vara XG Junkies. Och för mig så är XG går, nej, för mig är det som, jag vet inte, XG, det är som att dricka sprit som är 5,5%, för man blir blind för många andra saker.
Mm. Och det reagerade vi på redaktionen och tyckte det var ganska kul. Den här liknelsen, liksom, bara snabbt, Robin, vad tänker du? Tycker du den är bra? Eller att det är som att dricka 95% alkohol? Man blir blind för många andra saker. Blir man ens blind av 95% alkohol? Jag vet inte.
Finns det? Det kanske det gör.
Nej, men det är väl så här läkarsprit.
Det är 95, ja.
Jag tror det är 95-96. För när man öppnar korken på det liksom, då försvinner några procent typ. Det är väl några procent.
Okej. Okay. Vi måste ta in en expert för att svara på om det är bra. Jag kan tyvärr inte uttala mig. Ska jag berätta vem vi har som expert?
Ja, det är bekant till dig.
Ja, visst är det så. Det är min vän och kollega, tillika Sveriges vackraste komiker, tror jag. Och retorikexperten Peter Nitschke, va?
Exakt.
God morgon och välkommen, min vän Peter Nitschke.
Men tack snälla, Robin. Vilken introduktion, jag är röd. Ja, kul att få vara med. Hör ni mig?
Ja, det är jättebra. Klart och tydligt. Fantastiskt ljud. Men du, Peter, vi har ju bett dig att analysera det här uttalandet lite. Liksom, och när vi ändå har dig med din expertis med här, vad tycker du om Andreas Alms retoriska liknelse?
Ja, det här, sprit. Ja, men jag blir lite förvirrad, för jag menar, är det en metanol? Alltså det är metanol, alltså 95% i sprit blir man inte blind av om det är etanol. Så är det metanol, alltså träsprit han syftar på här, och att man därför blir blind? Eller syftar han på att man blir så packad av 95% i sprit så att man liksom missar viktiga saker? Så det är lite oklart. Men sen är det ju ganska kul, alltså så. Det får uppenbarligen, eftersom vi sitter och snackar om det här. Så att det beror lite på. Alltså vill man ha uppmärksamhet är det ju kul med den här typen av uttalanden. För man blir lite en loose cannon. Alltså jag kan ju ingenting om fotboll, men jag kommer ju garanterat lyssna på Andreas Palm här i hans nästa podcast. Bara för att höra vad han ska säga liksom. Så. Men frågan är om det är alltid bra. Så att problemet är liksom att man kan tappa lite fokus på kanske själva, alltså budskapet. Han vill kritisera det här verktyget, vad det nu hette. Mm. Och risken är att man blir mer fokuserad på det här roliga uttalandet än på vad han faktiskt vill kritisera. Så det är väl liksom baksidan med det hela. Så det finns både plus och minus här, skulle jag säga.
Men alltså, vi tar ju ändå upp det här. Det hade vi nog inte gjort om han inte hade dragit en metanol-metafor.
Nej, men exakt. Det väcker ju mycket uppmärksamhet. Och jag tror att vara lite drastisk, det vinner man ofta på. Sen om det blir liksom för extremt, då kanske folk kan börja tänka så här, ah, men nu, det här är ju liksom orimligt. Alltså, det är lite som det här strypgreppet också, att kontrasten blir för stor mot vad han säger, mot vad som faktiskt har hänt. Att folk liksom inte tar det på allvar till slut, om det blir för extremt. Men jag tyckte inte det här metanol, eller det här etanol-metanol, grejen var så farlig faktiskt. Jag tror att där vinner han nog på det, skulle jag säga.
Mm. Kan du berätta mer om strypgreppet?
Ja, vänta, jag ska ta det. Vi har preppat Peter med ännu mer saker.
Ja, okay.
Och det ska vi komma in på.
Bara liksom, jag trodde det var en klassisk
liknelse. Ja, sorry. Ja,
känner du inte till strypgreppet?
Nej, just det. Retorikstrypgreppet.
Jag vill egentligen inte heller rätta det här, men jag måste bara påpeka att du sa ju Andreas Palm. Andreas Alm. Han får gärna vara Andreas Palm. Det gör det bara ännu bättre. Och det gör det också finare att personer vi har named, man behöver inte liksom ha den blekaste intresse eller kunskap om fotboll.
Nej,
utan det handlar om bara väldigt, väldigt roligt i alla fall. Vi kanske döper avsnittet till Andreas Palm. I alla fall, det här strypgreppet då. För han, som sagt, han har ju ändå sagt saker i intervjuer genom åren. Och det här, då går vi tillbaks till 2018. Och det är ju efter att Djurgården och Häcken har mötts. Han tränade ju Häcken då, Andreas Alm. Mm. Och det var då Fabbes, Djurgården och Jonas Olsson, som var lagkapten i Djurgården då. Han tog ju strypgrepp på Alexander Jeremejeff under matchen, helt enkelt. Och i intervjun efter då så var Andreas väldigt arg på den situationen, och han sa bland annat: får man göra så där i svensk fotboll? Jag bara undrar, och domarna ser det hela. Jonas Olsson visar tydligt att han vill döda honom i stort sett. Mm. Så det är som det är, och så markerar han med att säga: du, jag skulle vilja strypa dig så du inte lever mera. Jag tycker det är bedrövligt liksom att det han gör med det då. Mm. Och det var väl lite det som Peter gick in på nu. Och vi bad dig också liksom att analysera lite hela retoriken kring den intervjun. Hur reagerar du?
Ja, men de här två är ju liksom, det är olika grejer. Det första är liksom fine. Det här är lite över the top liksom. Alltså han börjar ju så bra i det här, om man tittar på hela klippet då, att han säger som, det är väl inte rimligt att man ska få ta strypgrepp och vara kvar på planen liksom. Där håller han sig på banan, det är ju fine. Mm. Men sen så tittar de på klippet tillsammans då, han och den här reporten, och då ser man att det händer någonting liksom. Det blixtrar till, och då kommer den här mordanklagelsen i princip. Han vill döda honom i stort sett, och sen förtydligar han det, så han säger det en gång till fast på ett nytt sätt. Du, jag skulle vilja strypa dig så du inte lever mer. Mm. Så han, liksom, för att verkligen få att sjunka in hos tittarna. Mm. Och när man ser på klippet då, rent retoriskt så här, att det är ju inte ett så farligt strypgrepp. Hade inte jag sett själva situationen och bara hört honom, då hade jag ju trott att han satt liksom över honom och verkligen så där kramade livet ur honom. Men man ser det, så för först är den andra killen som liksom drar hans tröja, och sen kontrar han med att liksom ta lite så här över halsen, och då blir det ganska orimligt. Alltså kontrastprincipen kickar ju in där. Så när man hör uttalandet och ser vad som faktiskt hände, så framstår ju Andreas Alm som ganska orimlig. Och sen tror fängelse, men jag tror inte det är helt lagligt att anklaga folk för mordförsök heller. Mm. Delen. Så att det här är lite problematiskt såklart.
Men vad skulle du då som expert, om det var så att Andreas skulle plötsligt höra av sig till dig, det skulle trilla in ett mejl i inkorgen och säga, ja men nu har jag sagt så mycket saker genom åren och det blir så mycket uppståndelse, vad skulle dina tips vara?
Ja, men jag skulle nog säga andas genom näsan innan du pratar. Nej, men för man ser ju, han är ju rätt bra i början när han håller sig lugn, men det verkar som att han hamnar i affekt. Och när vi hamnar i affekt så säger vi ju inte alltid helt kloka genomtänkta saker. Så jag gissar att det är det som är kanske hans problem. Sen tycker jag inte att han ska ta bort allt det här. Alltså allt det här som sticker ut. För det är ju roligt. Alltså, vi gillar ju det här samtidigt. Det som jag säger, det är tvegat svärd. Så man måste, det är okej att vara lite kontroversiell. Men det är klart att om du slår över, som med det här strypgreppet, då hamnar fokus fel och liksom, då kan det ju gå illa. Så att ja, ett tråkigt lagom kontroversiell skulle väl bli målet då. Antar jag.
Mm. Ja, fantastiskt. Väldigt kul att få höra från, ja men, få lite expertis på det här. Innan vi släpper det då, det verkar, du kanske inte har så stort fotbollsintresse, men det pågår ju ett världsmästerskap. Vem vinner VM? Du kanske inte vet vem som är med, så säg ett land.
Jo, men jag vet lite. Jag är ju halvtysk, så att jag tror, det brukar ju gå bra för Tyskland, så mycket vet jag. Så jag hoppas ju på Tyskland, men de kommer säkert inte vinna. Det blir väl... de kanske åkte ut, ni skrattar.
Ja, det är ni Andreas Palm och Peter, jag är ledsen. Tyskland röt igår
kväll och röt dem.
Fan också. Ja. Får jag dränka mina sorger ikväll då?
Ja, etanol kanske.
Ja. Skit är en ny favorit.
Ja, verkligen.
Ja, du,
men Sverige då? Nej, jag skojar. Jag vet att Sverige inte är så mycket, vet jag.
Ja, men dra du och leta en ny favorit, så går vi vidare i programmet helt enkelt. God morgon på dig och tack så mycket att du ställer upp.
Tack så mycket. Ha det fint. Hej.
Tack så mycket.
Hej.
Det var kul om man avslutade med, men det är kul om det går bra för våra grannländer.
Nej.
Det var kul.
Ja.
Och det roliga är ju att vi ska liksom vi håll lurarna i.
Okay.
För det är faktiskt så att vi ska vara kvar på ämnet. Mm. Eftersom att när redaktionen började tänka, det var Oliver som la upp förslaget igår, att vi måste ta in en retoriker på det här. Mm. Och liksom gå igenom och fundera på vad är det han säger egentligen. Då tänkte jag också, ja, det är den delen av hans uttalande som är kul. Men det finns ju också en annan del i det, just det här med expected goals. För det pratar vi ju så extremt mycket om. Mm, ja. Då tänkte jag att nu måste vi få in någon som liksom, typ livnär sig och liksom gör det till vardag. Det är lite krasst draget. Och då tänkte jag, okej, vem ska man höra av sig till då? Och det var ju inte så svårt att komma på vem man ska höra av sig till. Det är ju helt enkelt Ola Lidmark Eriksson. Eller Fantomen som många känner till honom som ja, men man ser ju honom i fotbollslabbet på TV4 och Simor under deras fotbollssändningar ofta också. Driver han ju sitt bolag som heter Football Analytics Sweden då. Som arbetar med, ja men de började ju arbeta med Östersund och lite sådär. Vi ska prata lite om det också, men jag tänker först och främst ska vi landa i den här almgrejen. Men vi ska först och främst då säga god morgon till Ola som sitter i en tysk tröja.
Ja, jag hörde lite av retorikexperten innan där och jag är väl lite... Samma, lika fel ute idag känns det.
är Tyskland ditt lag eller?
Nej, det kan jag inte påstå. Egentligen, jag är stor anglofil och det är ju lite knepigt eftersom att jag kanske inte så här superföljer den engelska ligan, men på landslagsnivå har det blivit England mer av just, ska jag säga, de populärkulturella skälen. Alltså om jag ska välja ett land som jag mest kan identifiera mig med så blir ju England utifrån att jag konsumerar mest brittisk kultur.
Jag förstår. Men du, jag skickade ju det här uttalandet om expected goals till dig. Och som sagt, han säger ju det är många som är fast i det och kommer aldrig komma ur det. Det kommer till sista dagen i livet vara XG junkies. Och kan man klassa dig som en XG junkie eller?
Alltså jag tror man kan klassa mig som en siffer junkie, men nödvändigtvis kanske behöver inte det vara ett likhetstecken med mellan att gilla siffror och statistik och siffrorna bakom fotbollen, som att XG är den alena rådande formeln. Men absolut, vill man, ska vi säga, förenkla det kanske man kan säga det, ja.
Mm. Men om vi säger så här då, om du hade suttit med i den här danska podden då, när han säger så här, och så kanske ni ja, men, tar den här diskussionen vidare.
Vilken hade... mardröm att sitta med i en dansk podd. Alltså, inte vara någonting i en halvtimme.
Men vad skulle du, vad är din reflektion och vad skulle du svara Andreas på det han säger?
Nej, men alltså, det är ju på ett sätt kan jag tycka att det mer handlar om ett mindset av hur intresserad man är av nya saker. För det är ju mer, tror jag, att vi som håller på med det ändå mer eller mindre är överens om, eller att det ändå råder konsensus runt att statistik och siffror och data runt fotbollen är ju någonting som ingen kommer att bli av med. Så det gäller ju att göra det bästa av det. Och det bästa av det är ju att faktiskt försöka hitta insikter i datat. Expected goals är ju absolut en siffra som är intressant i att utvärdera prestation över tid, om du sätter i relation till en del andra mått som man använt tidigare. Men utvecklingen går ju framåt, och det är ju, expected goals är ju bara ett bevis på det. Att det är rimligare att räkna expected goals än skottstatistik som du gjorde på 90-talet. Men det var liksom ingen som var upprörd över att man räknar skottstatistik. Jag tror att problemet med expected goals mer är att det är en estimering. Alltså att det är en matematisk modell som liksom egentligen inte är binär. Det vill säga, det är ju en diskussion som ni säkert också haft någon gång. Att olika modeller kan säga olika saker och sådär. Och det är klart att det kan ju göra att om man inte helt förstår det, att trovärdigheten blir ett problem. Så jag tror att det mer handlar om att man behöver sätta sig ner och sätta sig in i vad det är. Att raljera över nya saker försöker jag själv hålla mig ifrån rent generellt, för att jag tycker att det är roligare att vara nyfiken kring och lära sig om nya saker än att avfärda dem.
Men om man ska ge Andreas Alm eller Palm rätt till sina bästa argument då, finns det XG-junkies? Finns det folk som läser in för mycket i det? Och, alltså, det kanske är det han refererar till snarare än att det är ett värdelöst verktyg.
Ja, nej men jag... var ju jag och min kära kollega Jesper var föreläste när SEF hade elittränarkonferens här för några veckor sedan, och då höll vi en dragning på över en timme för alla, jag tror alla elittränare i Sverige i princip var där. Det var väl typ Sifuente som inte var där, och det jag kan se nu till skillnad från när man pratade med tränare för sig 5-6 år sedan när vi började, det är ju att det är ingen som sitter med armarna i kors längre och fnyser. Men å andra sidan ser du heller ingen där som, och det vet jag ju av förstahandsinformation, som använder XG i sin tränargärning som en allenarådande liksom, filosofi eller ett mått på prestation. Men däremot så finns det ju tränare nu som använder det som en del i en verktygslåda. Och det är liksom ganska stor skillnad mellan att vara XG-janky och att använda XG som ett verktyg i en verktygslåda. Jag tror jag åtminstone inte att det finns tränare som är XG-junkies. Däremot kanske det gör en och annan som man stöter på liksom på Twitter som håller på med betting som använder XG väldigt, väldigt mycket. Ja, det gör det. Jag kan fortsätta den här monologen om du vill.
Ja,
jag fortsätter hela morgonen.
Jag tänkte bara säga...
Det är som på minuten.
Ja, men jag tänkte bara komma in på det, just det här med XG-junkies. Det känns ju egentligen som att vi som sitter här är de som är det. För jag menar, det dyker ju upp i ens Twitterflöde hela tiden. Det finns ju Twitterkonto som bara, liksom, efter varje match lägger de ut vad XG var mellan lagen. Och så retweetar folk det och skriver, ja, de borde vunnit, ja, det är det. Så det är väl där, det är väl nästan vi som är problemet, känns det som. Men nu kan du återgå.
Och där handlar det ju kanske mer om att jag skulle ju inte och använda XG om jag inte visste vad det var. Och det är ju precis samma sak som att jag inte skulle köpa en aktie på aktiemarknaden om jag inte visste vad företaget gjorde. Liksom. Så jag utgår från att de flesta av dem som så att säga, lever på eller använder just XG som en del i sin betting har ett bra koll på det och vet också kanske just vad den modellen säger. För det är klart, om jag skulle bygga en XG-modell för att betta så kanske jag skulle börja leta och lägga till saker i en sån modell då, för det kan man ju göra själv om man bygger en XG-modell, typ, det vet jag, lägga till någonting som ingen annan har i sin modell för att hitta en edge. Och det skulle ju kunna vara vilka skor spelarna använder. Alltså seriöst, liksom, är det någon som kör Adidas Predator på 90-talet, så kanske de hade en jävla edge. Liksom. Så ja, ni förstår. Det, ja, jag tror bara att det handlar om att man måste bilda sin egen uppfattning i de fallen. Men jag skulle ju inte kanske lyssna på någon annan om jag inte visste vad som låg bakom den modellen och hur den funkade. Så det, så är det.
Ja, men intressant, Ola. Vi får bjuda in dig till studion kanske någon gång framöver, så kan vi kanske nörda ner oss ytterligare i det här.
Djupdyka.
Exakt. Ja, men trevlig fredag och en fortsatt fin morgon. Samma. Så hörs vi framöver.
Samma. Det gör vi.
Tja.
Vi på Fotbollsmorgon är sponsrade av C-more.
Fotbolls-VM startar 20 november och på C-more kan du streama fotbolls-VM utan avbrott, där finalen spelas söndagen den 18 december. Blir det Brasilien som vinner i år? Nej, det tror inte jag. Jag tror att Spanien blir livsfarliga.
Och jag tror på Brasilien.
Du gör det alltså?
Ja. Mm. Förutom fotbolls-VM finns det massor av övrigt på C-more, bland annat NFL, NBA, SHL ishockey som pågår under hela VM. Dessutom ingår UEFA Champions League i paketet, där slutspelet drar igång den 14 februari. Allsvenskan är en bit bort, men den ingår också i pluspaketet från 249 kronor per månad.
Och förutom sporta på C-more så finns ju givetvis min favorit Robinson att titta på. Men vi vill även lyfta fram serier som Nattryttarna med Jonas Karlsson, Yellowstone säsong 4 med Kevin Costner och den nya serien Vuxna människor. Dessutom så har vi ju en ny Beckfilm på gång här då. Premiär på juldagen.
Allt detta får ni från 249 kronor per månad hos C-more. Tack C-more som är med och sponsrar Fotbollsmorgon.
Då är vi tillbaka och vi har fått besök i studion. Det är Lisbeth Larsson som har kommit in och som är kommunikationschef på Världsnaturfonden WWF. Varmt välkommen till Fotbollsmorgon.
Tack för att jag får vara här.
Mm. Och ja, men vi har ju massa intressant att prata om. Ni har ju intressanta saker på gång. Men vi brukar ju alltid ställa en fråga till våra gäster, och det är ju: vad är din relation till fotboll?
Oj, jag vet inte om jag ska bekänna det här nu. Jag är ju här som WWF-företrädare, men jag är Liverpool-supporter.
Okej. Mm. Jag trodde du bara skulle säga att jag hatar fotboll.
Nej, jag gör men inte det. Jag älskar. Nej, jag tittar inte på fotboll.
Okej. Okay. Ja, jag håller ju på konkurrenter då, Manchester United. Så det glädjer ju mig att det går lite sämre för Liverpool.
Ja, tack säsongen. För den. Det vänder.
Ja. Men exakt. Men så här är det ju. Det är ju så att man kan väl säga att du representerar ett annat lag också, som egentligen vi alla representerar, som kanske inte så många känner till så. Och det är ju ett, ja, men lite annorlunda lag, och det laget kallar ju ni för Team Earth.
Ja, idag är jag här som Team Earth-representant.
Exakt, och ja, men vill du bara, vad är Team Earth? Man fattar väl att på namnet att det är ju där vi är, det är ju vår planet.
Ja, det är det hemmalaget som vi alla tillhör på något vis och som vi borde bry oss om, för att jorden har det ju lite tufft. Och jag tror inte människor i gemen vet hur illa det är faktiskt, hur illa det är ställt med naturen. Så därför har vi dragit igång den här kampanjen nu när alla pratar fotboll. Då pratar vi också boll, fast vår boll, den är grön och blå, och det är jorden.
Mm, exakt, och ni skriver ju att med allas ögon på fotbolls-VM har vi en fantastisk möjlighet att haka på allmänhetens intresse och väva in naturen i fotbollskonversationerna. Tillsammans kan vi påminna världen om att oavsett vem vi håller på så spelar vi alla för samma lag, Team Earth, helt enkelt.
Ja.
Det är också ditt lag, eller hur Fabbe?
Mm.
Bra. Men innan vi går in på själva kampanjen och sådär, jag tänker att vi ändå behöver stanna till lite till bakgrunden till, ja, men, varför ni gör den. Och det är ju helt enkelt klimatkrisen som råder i världen. Och som jag förstått då, imorgon så ska det inledas ett förmöte till FNs viktiga toppmöte för biologisk mångfald, kallas COP15, jag tänkte säga. Det är så man säger.
Ja.
Där, ja, men, världens ledare ska sätta sig ner och försöka komma fram till någonting, helt enkelt. Vill du, ja, men, berätta om det?
Ja, det här är ett jätteviktigt FN-toppmöte som drar igång då i nästa vecka. Och målsättningen med det mötet är att man ska sätta just mål eller handlingsplaner för naturen. Därför att precis som vi har en klimatkris så har vi också en naturkris. Och vi har väntat länge på att få nya mål för naturen, och det är därför också som vi har nu den här kampanjen. Det är precis innan det här toppmötet, då vi vill verkligen att världens ledare ska agera kraftfullt och att vi får riktigt ambitiösa mål.
Mm. Jag menar, det kan man ju ändå säga att Det spelar ingen roll om man inte är intresserad av just de här frågorna, se om man tittar på det här som fotbollsintresserad. Om inte det här funkar, då får vi ju ingen fotboll heller.
Nej, så är det.
Mm. Ja. Men jag såg en bild på ett cirkeldiagram liksom, där det står att liksom 96% av däggdjuren består av människan och hennes tamdjur, och endast 4% är vilda djur. Liksom, vad är det som har lett fram till just den här situationen?
Mm. Bara den siffran är ju helt absurd. Alltså att 96% är människan och våra tamdjur. Det som har lett fram till det här, det är ju vi människor. Mm. Vi är ju på väg i någonting som vi kallar för det sjätte massutdöendet. Och då ska man komma ihåg att det femte, det var när dinosaurierna försvann. Men nu är det vi som har påverkat det här. Och det gör att vi tar djuren, de vilda djurens livsmiljöer. Vi har ju omvandlat det till jordbruk och tamboskap idag har brett ut sig. Vi har överexploaterat. Vi har alltså fiskat för mycket, jagat för mycket, utnyttjat för mycket av djurens resurser, eller av naturens resurser. Och sen så finns det andra saker. Det är klimatförändringarna bidrar allt mer till minskningen av djur och natur.
Kan du en gång till förklara med 96%?
Ja, alltså om man tittar på alla däggdjur på jorden och så tittar man på deras biomassa, i princip kan man översätta det med vikt, så utgör alltså människor och våra tamdjur
96%. Om man väger alla djur?
Ja, precis. Okay. Så är det alltså 96% som är människa och tamdjur och bara 4% vilda djur kvar. Det är helt galet. Mm. Och jag tror inte människor i allmänhet vet om det här. Nej. Hur illa det är.
Mm. Hur var det för 25 år sedan? Om man tar...
Jag kan inte säga exakt hur det var för 25 år sedan. Men vi, på WWF, vi har andra rapporter som lanserade nyligen vår Living Planet Report. Där har vi då mätt populationer, alltså bestånd av vilda ryggradsdjur sedan 1970. Och då ser vi en genomsnittlig minskning på 69% på, lite, ja, på ungefär 50 år då. Så att det här går snabbt utför.
Men det här mötet då, vilka mål och resultat vill man se med det?
Ja, vi vill ju då framförallt att det ska bli ambitiösa avtal här, eller handlingsplaner. Och att de ska finansieras också så att det verkligen finns pengar bakom. Det vi vill, det är att vi vill skydda land och hav 30% till 2030. Och att vi vill egentligen vända den här väldigt nedåtgående trenden så att till 2030 att vi faktiskt har mer djur och natur än vad vi har idag. Det är det allra viktigaste nu, att vi får stopp på det här. Så stopp och vända trenden.
Mm. Som du ser, går det att bedriva en världsfotboll av den typen vi ser idag överhuvudtaget? Det känns som att fotbollen har mycket mer negativ påverkan än positiv påverkan med allt resande och...
Ja, det är, så är det ju med alla resande och sånt där. Sen får man ju försöka titta då på hur man kan genomföra evenemang på ett mer hållbart sätt. Mm. Det handlar ju om resande, men kanske också hur man äter, hur man hanterar avfall och så vidare.
Mm. Ja, kanske alla...
Jag tror inte vi vill sluta med fotboll, det är inte det jag säger.
Alla bortskämda fotbollsspelare kanske de inte ska hålla på att flyga sina privatjeter, de kan väl resa som vi gör.
Eller kortare resor i alla fall, att man kan titta på alternativa sätt om man inte behöver flyga överallt och så vidare. Sen förstår jag också att man kan behöva flyga om det är lite längre.
Ja, men om vi går till kampanjen då, Team Earth, vill du bara berätta lite kort, och vad går den ut på egentligen?
Ja, den går ju ut på det att under tiden som världen pratar fotboll nu, så inför det här viktiga toppmötet i nästa vecka, då pratar vi också då lite fotbollsspråk eller lite bollspråk i alla fall. Mm. Och så har vi med oss viktiga fotbollsprofiler från lite olika delar av världen helt enkelt. Det kan vara andra också som supportrar eller tränare eller så, som står bakom det här och som hjälper oss att dela det här viktiga budskapet om varför världens ledare faktiskt behöver fatta de här viktiga besluten under det här COP15. Så att det går kampanjen ut på.
Vilka har ni mer?
I Sverige så har vi till exempel, vi har Hanna Bennison, vi har Glenn Hussein, vi har komikern Anders Jansson som är Arsenal-supporter, ja, som kan, ni kanske känner till, och Patrik Ekvall, vi har Therese Sjögran, så att det är lite blandning.
Mm. Och David Fjell.
Precis, precis. Mm.
Och ni, jag menar, du var väl inne på det där, men ni pratar ju om att fotboll har en inneboende kraft. Alltså på vilka sätt tror ni och hoppas att den här kampanjen, ja, men kan nyttja den kraften då till, ja, men just, ja, men till något gott för världen helt enkelt.
Ja, nej, men syftet för oss det är ju att nå utanför den här miljöbubblan som man kan säga. Vi befinner oss alla i våra olika så här, filterbubblor.
Ja.
Och vi vill ju nå ut till många fler vi på WWF. Vi vill ju att alla människor ska bry sig om djur och natur. Och det tror vi att man gör om man bara får reda på hur det är. Och då betyder de här fotbollsprofilerna jättemycket för oss att verkligen nå ut till andra som vi inte normalt sett har kontakt med.
Mm. Ja, men det känns ju verkligen inte så. Jag menar, man säger ju alltid att fotboll det är världens största religion. Och det har ju flest utövare i världen av allt. Liksom. Mm. Så det känns ju som att, ja, men, i alla fall om jag pratar för mig, att eftersom att man konsumerar och följer så mycket fotboll och ens flöden är fyllda med det. Liksom, det är överallt, om jag öppnar min Twitter, det är ju bara en massa fotbollsrelaterat. Om personer är kopplade till fotbollen också tar in de delarna i det de pratar om, så känns det som att man kommer kunna nå ut till väldigt, väldigt många fler. Eller bara att fler kanske blir upplysta och förstår problematiken i det.
Mm, och ett fotbollsspelare liksom tar mer ansvar. Ja. Det är ofta en kritik man riktar mot fotbollsspelare med så mycket följare och så mycket supporter som de har, och den liksom attraktionskraften de har, att de kan göra mer i viktiga frågor.
Absolut. Jag tänker supporterna, alltså snälla, gå in, dela den här filmen, den finns i våra kanaler, den finns på Twitter, på Världsnaturfonden WWF, den finns på Facebook. Mm. Så vi är jättetacksamma om alla kan bidra till att den här får spridning.
Mm. Och det är väl någon sorts, man kan väl säga så att det är som en tävling så, men man ska i alla fall, som du säger, att det är ju en video, eller också att man kan, är det så att man kan skaffa någon sorts tröja eller bild eller som man kan dela på sina sociala medier, eller hur funkar det?
Ja, det är några av de här fotbollsprofilerna då som vi har beställt tröjor till, så att de hoppas vi dyker upp snart, så att man också kan gå ut själv och ha en tröja där det kanske står ens namn och nummer man har valt och sådär, för att göra fler inlägg.
Jag förstår. Och vi nämnde ju det redan innan, och det säger ju egentligen sig själv det här med att ni pratar om att alla spelar i samma lag. Ja, sett till att vi alla bor på samma planet och vi hoppas ju att den ska må bra. Men vill du bara utveckla liksom vad ni menar med det och tanken, ja, men bakom hela den idén liksom, och trycka på det?
Att vi alla ska må bra eller att vi ska...
Ja, men att vi alla spelar i samma lag. Liksom.
Jo, men det gör vi. Alltså, jorden och hur det går för vår planet, det berör oss alla. Därför att naturen, det är inte bara för att det ska finnas vilda djur där ute. Vi är beroende av naturen för vår matförsörjning, för mediciner, naturen producerar vårt syre. Så att vi är alla beroende av den, så att det här är inte någon slags litet egenintresse, utan alla är faktiskt beroende av naturen, mycket mer än vad vi tror.
Och ni säger ju också att det är, alltså, ni distanserar ju från liksom, att prata om fotbolls-VM och Qatar då, i själva kampanjen. Det har ju inte med det att göra, det är verkligen två olika saker, det är ni ju tydliga med. Men varför liksom väljer man, eller liksom, orsaken att man ändå gör det under fotbolls-VM, det är bara för att man ser det helt enkelt som ett bra tillfälle.
Ja, det är ju det här COP15, det här viktiga FN-toppmötet som faktiskt drar igång nästa vecka under tiden som också fotbolls-VM pågår. Så att vi försöker dra nytta av de här konversationerna och intresset för fotboll. Däremot inte, är vi inte på något sätt kopplade till fotbolls-VM med det här, utan det är för att tidpunkten sammanfaller.
Det kanske är svårt att svara på så, men vad är målet med den här kampanjen mer än att nå ut?
Men vi vill nå ut, men framförallt så vill vi nå ut för att sätta press också på de här ledarna då, som ska vara på det viktiga FN-toppmötet. De som ska förhandla, så att man känner att här finns det liksom ett tryck underifrån att det här är viktigt och man har ögonen på sig. Vi vill ju att de ska komma in i matchen. Att det är de behöver ju sätta det här viktiga målet, det är det viktigaste mål på ett helt decennium. Det är liksom once in a lifetime, ja, inte kanske a lifetime, men åtminstone på ett decennium som man har möjlighet att göra skillnad.
Ja, det tycker jag var en bra sammanfattning. Jag tänker att, vi tackar så mycket för att du tog dig tiden och kom hit, Lisbeth. Och jag tänker att vi helt enkelt rullar filmen. Så får ni, jag har faktiskt kollat på den, men vi kollar på den och tittarna kollar på den. Den är faktiskt väldigt, väldigt bra. Så vi sätter igång den helt enkelt. It unites us. Passed down through generations,
helping us grow and reach new heights. It's seen every emotion, every cheer, every tear. And it's been through countless seasons without complaint, but it's been kicked, punched, and thrown for far too long. It can only take so many strikes, and soon it'll be damaged beyond repair. No, this isn't any ordinary ball. It's the only kind there is in the universe, and it's going through its toughest match yet, where the stakes are at their highest. This not-so-little ball of blue and green needs our help, and losing isn't an option. But we have a once-in-a-decade chance to win, to turn the match around. Not for gold or glory, but for all 8 billion of us on the same team. At the 15th United Nations Conference on Biodiversity, we must score a goal. That means the world, literally, committing to reverse nature loss by the end of the decade. We don't have many opportunities left to turn things around. There is no halftime break. There is no extra time. There is no next season. World leaders, take the pitch. Humankind is watching, and it's your time to kick off. Make history and secure a nature-positive future for the planet and us.
Nu ska vi gå till den kanske den viktigaste punkten i dagens program.
Det är den viktigaste punkten.
Ja, det är ju ändå orsaken till att Fabbe är så här egentligen. Ja. Låt oss vara tydliga med det.
Till att vi har sändningstillstånd.
Ja, exakt.
Jag vet inte vad det är för.
Inte längre när vi blir anmälda för upphovsrätt och tvingas lägga ner programmet. Var det värt det?
Japp. I alla fall så nu har vi ungefär ett spelrum på cirka 10 minuter.
Ja, och jag brukar inte vara så jävla effektiv. Jag brukar alltid vara luddig. Men jag
tog... On this day.
Precis. Då backar vi bandet till 2001. Oj. Och lottningen till VM 2002. Och det här är en ganska rolig detalj i det, om just lottningen när Svennis Tordgrip och Tommy Söderberg sitter tillsammans. Och ganska väntat ändå att Tommy Söderberg ska ha en klocka för
25 kronor.
Mm. Men kan du bara för de som kanske inte ser oss rörligt lyssna, berätta. Så det är ett uppslag här då. Efter, det är väl efter lottningen då?
Ja, det är under antagligen efter lottningen till Sydkorea-Japan VM 2002. Då Sverige alltså lottas mot England, Nigeria och Argentina. Och då sitter Svennis, som då var förbundskapten för England, tillsammans med Tålgrip som var hans assisterande i England, väl. Och Tommy Söderberg, den svenska förbundskaptenen. Och då är rubriken från Expressen: Svennis vann på clock-out.
Och då har de helt enkelt kollat upp vad de har för klockor och vad deras klockor kostar.
Och Svennis har då en klocka för 58 000, Tålgrip en klocka för 25 000 och Tommy Söderberg en klocka för 25 kronor.
Det går inte att få hitta. Jag tror att det använder pengar väl. 25
spänn. Om man slänger på lite inflation, vad kan 25 spänn då vara idag?
Det
kan...
29?
Ja, men du har väl...
Det är ju nästan så att Svennis har en billigare klocka än Tommy Söderberg.
Jag gillar den här i nederkant av bild här. Det här är ju liksom Nancy och Ulrika tider också. Svennis var ju liksom playboy.
Ja, verkligen. Det är han ju inte. Ja.
Giftas sugen Nancy gick på Elton John-konsert utan Svennis. Så mycket information så det finns inte.
Ja.
Giftas sugen. Det borde jag inte hade i min repertoar. Är ni giftas sugen?
Ja.
Selakovic, 2+. Status, giftas sugen.
den är nog bättre än... Gifta sug, den rubriken är bättre än Stefan Slagfors reaktion. Måste jag ändå säga.
Men är den bättre än Andreas Palm?
Nej.
Andreas Palms giftsugna strypgrepp. Det är dagens avsnitt.
Jag tror att vi nu har med oss SVTs korrespondent i Italien, Jennifer Wegerup. Jag säger god morgon på dig och välkommen till Fotbollsmorgon.
God morgon, hoppas ni mår bra.
Ja, men vi mår bra. Vi hoppas detsamma med dig. Du skrev ju att du är ju just nu nere i Italien, eller du kanske alltid är i Italien. Det är kanske jag bara som inte sitter på all rätt information där. Men i alla fall, det passar ju perfekt egentligen att prata om den här situationen i Juventus med dig som har koll på det här och rapporterar om det. Och det är ju så att det känns ju som att hela den här händelsen nästan har fallit lite mellan raderna på grund av att det är VM och det får så mycket uppmärksamhet just nu. Men det var ju i alla fall så att i måndags kom ju nyheten att Juventus-ledningen helt enkelt med president Andrea Agnelli och vicepresident Pavel Nedved i spetsen kommer att avgå. Och det är ju ändå häpnadsväckande får man säga. Vad är det egentligen som har hänt i Juventus?
Ja, men det är ju inget rätt att det hamnar i kommunen av VM. Där det har varit bra för dem och att det här är superintressant. Innan vi pratar om det måste jag bara fråga, ser ni mig i kamera under sändning? För i så fall måste jag bara stänga av min kamera.
Nej, absolut inte.
Ja, förlåt. Men okej. Okay. Ja, nej, men det är verkligen så. Och det är redan för ett år sedan faktiskt så pratade jag med lite chefer hemma i Stockholm om det här. För då hade det börjat röra på sig rejält. Man visste att Juventus var under granskning. Man förstod att det här skulle kunna bli väldigt stort. Och sen har ju utredningen pågått i det tysta. Finanspolisen har ju avlyssnat Juventus sedan den 14 juli 2021. Jag tror att vissa, särskilt Juventus-fans kanske inom klubben, drog en lättnadens suck när det italienska fotbollsförbundet först valde att inte gå vidare med en utredning. Då ska man också komma ihåg att fotbollsförbundet står där mot Italiens mäktigaste klubb som mästare. Men en brottsutredning är någonting helt annat och den har ju pågått hela tiden parallellt. Och det här kommer mycket troligt att leda till åtal och kan sluta riktigt illa för Juventus. Så nu har ju förbundet på nytt öppnat en utredning på grund av det som den här brottsutredningen visar.
Och även de avgår väl nu för att kan man säga att de gör det egentligen på något sätt för att de måste och på något sätt kunna skydda klubben, eller?
Ja, precis. Det är precis som du säger, det finns flera skäl för att de måste få skydda klubben och för att de rent ut sagt sitter rejält i skiten. Andrea Agnelli, Pavel Nedved och en rad andra personer. Och de här klassiska italienska telefonavlyssningarna som ju faktiskt satte dit Juventus och även andra klubbar, men framförallt Juventus redan 2006 i Calciopoli. Italien är ett av världens mest telefonavlyssnade länder och det är svårt att komma undan när du har svart på vitt olika konversationer. Nu har det kommit ut ganska lite, det har kommit ut en del, men vi kommer få alla de här samtalen precis som vi fick under Calciopoli. Det finns ju väldigt tydliga bevis mot Juventus ledning.
Du nämnde att du hade indikationer redan för länge sedan. För oss så slog det här ner något som en bomb. Hur är det i Italien? Är man förvånad där?
Nej, det är en intressant fråga. Nej, inte så. Dels för att man fått indikationer ganska tidigt redan för ett år sedan. Delvis när jag pratade med kollegor på Gazzetta dello Sport och andra italienska sportjournalister och framförallt de som är uppe i Turin. Men sen så, italienare är ganska vad det gäller allt från korruption till mygel till att man är i landet som har tre olika maffior. Inte för att, nu får väl understryka så inte retar upp vissa supporter, jag får inte med Juventus med maffian, men rent generellt är man van vid mygel och fiffel. Så att jag tror att det slog ju ner som en bomb på så sätt att det här kan sluta riktigt illa för Juventus igen. Men samtidigt ingen jätteförvånad kanske om man ska sammanfatta det.
Men som du säger att det är så mycket avlyssningar och sånt som görs i Italien. Varför håller de på och fifflar då? Det känns ju som att de på något sätt kanske vet vad som kan hända.
Det finns ju naturligtvis olika skäl. När det gäller maffian till exempel så är det världens största brottssyndikat. Och anledningen till att man avlyssnar så mycket är just att man vet det här. Men nu för tiden är det också internetavlyssning. När det gäller Juventus, så, och det är ju naturligtvis ingen ursäkt, så har man varit... Det finns flera olika orsaker. Dels har Juventus varit vana historiskt, ända fram till Calciopoli, att komma undan med mycket för att man är otroligt mäktiga. Jag gjorde reportage förra hösten om Chievo. Ni kommer ihåg Chievo, det här mirakelklubben som kom upp. Chievo försvann. För man klarar inte av sina skulder längre, då har man ingen som höll deras rygg och skyddade dem. Och till slut så gick klubben i konkurs och vi var där vid den övergivna anläggningen. Det var väldigt sorgligt och där har du skillnaden mot Juventus. Och de stora klubbarna som har enorma ekonomiska problem, många av dem. Och även det italienska fotbollsförbundet. Och Man har varit skyddade. Men även om du skyddar av makten inom fotbollen så är det ju inte det som sagt av polis och brottsundersökande myndigheter. Men Juventus har varit desperata. Man har haft så mycket skulder. Man har försökt att övervärdera spelare, blåsa upp värden, flytta pengar, luftfaror. Och på det sättet hoppats kunna fortsätta. Och detta är också den främsta anledningen. Klubbens dåliga ekonomiska läge, framförallt efter pandemin, till att Andrea Agnelli så gärna ville ha Super League. Såg det som klubbens räddning.
Mm. Men kan det här, hur kan man straffas då? Kommer det ske på individer eller kommer klubben kunna poängavdrag eller nedflyttning eller vad pratas det om?
Det pratas om allt av det. Det är också väldigt intressant för att man, det är då två parallella spår ska man hålla i huvudet. Först och främst är det brottsutredningen och där blir det ju på individnivå. Var och en av dem som riskerar åtal. Agnelli, Nedved med flera. Beroende på vad utredningen i slutändan kommer fram till. Men det här är ju allvarliga grova bokföringsbrott eftersom Juve dessutom är på börsen. Och sådär. Man har också gett vilseledande information om det ekonomiska läget i klubben. Och det är i högsta grad straffbart. Sen så ser man att italienska fotbollsförbundet på nytt nu öppnar en utredning. Så även om man för ett år sedan valde inte att gå vidare så kommer det nog bli svårt för förbundet att skydda Juventus om det här leder till åtal. Och då kan det i teorin i värsta fall bli nedflyttning på nytt för klubben. Det återstår att se. Men det som kommer fram och som vi vet hur det fungerar, det här är bara början på det som kommer fram. När VM väl är slut kommer media frossa. Det här kommer komma fram, alla samtal och allting. Så att Juventus ligger helt klart väldigt illa till.
Mm. Är det fler klubbar som ligger under samma lupp, tror du?
Jag hörde det snabbt på tv i morse. Jag tyckte jag hörde Genova och Atalanta, men det kommer säkert att komma fram fler, för det är väldigt många klubbar som Juventus har haft affärer med. Om man har pratat tidigare om att andra av de här storklubbarna gör så här också, framförallt att man flyttar pengar på pappret, pengar som inte finns riktigt, och övervärderar spelare väldigt, väldigt mycket vid transfer för att det ska se ut som att man har mer tillgångar än vad man har. Pengar som man på något sätt inte behövt realisera och bara haft i bokföringen och så. Men väldigt, väldigt stora pengar. Så det här kommer säkert, det här är bara början. Jag förväntar mig att det kommer, vi får se om det blir som Calciopolo återstår att se. Men jag tror att det här är den första stenen som kommer rullning och ju blir den stora stenen. Och många små stenar kommer rulla med. Man ska också komma ihåg att som en kollega som heter Frank Ordine, som är en gammal räv som har varit med länge, som sitter mycket i italiensk fotbolls-tv och jobbar på Il Giornale, sa: varför skyddar förbundet ofta Juventus? Det är för att om Juventus faller så faller så många med Juventus. För Juventus är och förblir fortfarande den mäktigaste klubben i italiensk fotboll. Så får väldigt stora konsekvenser.
Herregud alltså.
Ja, det,
spännande.
Ja, det är intressant, även fast det kanske inte är intressant i positiv bemärkelse. Det ska bli kul att föra det vidare. Vi kanske får återkomma till det, Jennifer, vad det lider efter VM när alla tar tag i det här, om man ska säga.
Ja, men det får ni jättegärna göra. Jag lyssnar ju på er och alltid kul att vara med.
Ja, men kul.
Och prata med er.
Ja, vi önskar dig en fin fredag och en trevlig helg då, så hörs vi framöver.
Ja, detsamma. Trevlig helg.
Stort tack. Trevlig helg. Hej.
Ja, vi tar oss till dagen då. Vi fortsätter ju som vanligt som du har varit nu med 16, två matcher klockan 16 och två matcher klockan 20. Och det är grupp H som inleder klockan 16.00. Vi ska säga det också att tablån presenteras i samarbete med C-more och där kan man ju streama VM-matcherna utan avbrott. Men ja, Ghana, Uruguay, Sydkorea, Portugal. Först ut idag.
Smällkaramell. Jag är
upp till bevis här nu.
För Uruguay har ju varit ruskigt dåliga. Kanske vi är en sämsta lag. Mm. Alltså jag sträcker mig så långt.
I alla fall sett i förväntningar.
Alltså efter Qatar så tycker jag nästan att Uruguay har varit sämst. Sämst. Det är ju... Men ja, sett i förväntningar kanske man ska säga. Men jag tycker de har varit jättedåliga. De hade någon bra kvart mot Portugal när de låg under. Men jag har mycket högre förväntningar på dem. Men så bra lag har de i och för sig inte. Det är ju ändå alltså, du har väl de som slutsegrar.
Jag hittade inte heller Fylkrog som bästa målskytt. Men jag står ju för en per match. Så han är bra siffror liksom. Men nej, mina bett går käpprätt.
Ja, det som är lite kul inför den här matchen är ju ändå att det är Uruguay mot just Ghana och Suarez-grejen. Om alla minns VM 2010 var det ju. Han tog räddar den med hans och så missar ju Gyan straffen.
Mm, briljant.
Och klassiska referaten mot Lasse. Men, från Lasse Lager.
Bra, guld
Lasse.
Ja, nu ska vi.
Ja, men i alla fall, exakt. Och då togs det upp nu på presskonferensen och frågan. Och han säger det bara, nej jag ångrar ingenting. Varför ska jag göra det? De får väl skylla sig själva att de inte gjort mål på straffen. Yeah. Det håller vi alla med om.
Mm. Ja.
Briljant.
Ja, precis. Och sen Serbien-Schweiz blir ju spännande också, direkt avgörande. Alltså det är ju två väldigt öppna grupper, vilket gör det ju väldigt spännande.
Som det ser ut nu är det alltså att det står mellan Serbien och Schweiz, men de blir tvåa i gruppen. Förutsatt att Brasilien tar poäng, va?
Kamerun?
Ja, Brasilien har 6 poäng, Schweiz har 3 och Kamerun och Serbien står båda på 1 poäng.
Mm. Ja.
Mm. Precis.
Och grupp H, Portugal 6,
Ghana 3, Sydkorea och Uruguay 1. Så det är ju verkligen, båda grupperna ser exakt likadana ut poängmässigt inför kvällen.
Så det räcker ju för Uruguay att vinna, mer eller mindre.
Mm. Exakt.
Men det tror jag inte att man gör.
Uh-huh. Nej, det ska man inte säga. Vi har ju också det här tillsammans med ATG, och vår spelredaktion har tagit fram ett spel inför kvällen som ser ut enligt följande. Totalt antal mål Kamerun-Brasilien över 2,5. Och sen är det då några olika saker som ska ske i matchen mellan Serbien och Schweiz. Det är då alltså att det ska bli över 2,5 mål i matchen. Mm. Båda lagen ska göra mål och Alexander Mitrovic gör mål.
Mm.
Så den här kombinationen ger 7,96 gånger pengarna. Och jag tänker ändå, alltså Serbien och Schweiz har ju verkligen varit ett ganska lågstående lag och de har inte blivit så mycket mål deras matcher, men jag tror, om man bara ser hur de sista omgångarna sett ut när det är så mycket på spel, det händer så mycket och det känns som att alltså, all liksom taktik på det sättet bara släpper, lagen bara går. Så jag tror verkligen på att det kommer göras en del mål idag.
Ja.
Brasilien ska ju lufta truppen, men det finns ganska mycket syre i den här luften de har där bakom också. Det måste ju vara liksom det bästa B-laget.
Man brukar ju säga det i Frankrike, men nu kanske det inte är det, bara för att Frankrike har så mycket skador på spelare inför. Så jag håller med. Tänk också, det är en Gabi Jesus och Anthony i Man United. Och Martinelli ska bli in. Tänk hur sugna de är på att bara kliva in och köra.
Ja.
Alltså, de vill ju visa sig. De vill ju visa att de ska ha en plats att starta.
Ja, exakt. Jag tror det kan...
Neymar är ju fortsatt out. Nu ryktas det till och med att det kan ta till och med så långt som till en potentiell kvartsfinal. Att
han, men du såg ju den där foten.
Ja.
Den var ju inte ett speldugligt skick.
Nej,
men det var
inte. Jag trodde han får på sin julstrumpa.
Ja, men det är så... julstrumpa. Nej, men det var ju så. Alltså, den är ju...
Ja. Det var det, vi säger så. Nej, men så det här spelet hittar ni på atg.se. Ni kan också gå in på www.dob.1-atg, så kommer ni dit. Och det finns också en QR-kod i bild som ni kan scanna med era mobiltelefoner. Och som vanligt så måste man ju vara 18 år för att spela, och om du eller någon i din närhet upplever problem med spelande så finns stödlinjen.se till hands.
Så är det
med det.
Ja.
Tack för idag, hörni.
Är det slut redan?
Ja, tack för idag. Vi har till och med dragit över.
Ja.
Det var en mat imorgon. Det är kul, jag har lärt mig saker.
Ja, du var pugget idag.
Jaha, du tycker det?
Ja.
Ja, bra.
Ställer bra frågor.
Ja. Tack ska du ha. Och du svarar bra.
Tack. Alltså jag menar till...
Det var gäst, tänker
jag. Ja, våra gäster.
Ja, nej, men det
var... Jag bara tänker på vilka gäster vi haft. Eller... Det känns
vi har
som att
haft fyra eller fem gäster.
Det känns som att det är i förrgår Adam var med.
Verkligen.
Ja, verkligen. När vi inte hörde honom i början.
Nej.
Ja, men som sagt, tack så mycket.
Tack.
Det är vi som ska tacka.
Vi är ju såklart Fotosmorgon som startar 07.00 är ju tillbaka på måndag igen. Men som sagt, under mästerskapet så kör vi också lördag, söndag. Men då drar vi igång 9.00. Då är till bland annat vår VM-nestor Christian Borell här. Så det är alltid kul att höra om hans tankar och sådär. Och så är det ju watch-alongs varje kväll.
Mm.
Tror jag.
Precis.
Ja,
vilken du drar på?
Det sitter jag och kollar på kvällen. Jag tycker det är väldigt kul.
Ja,
Och när ni kör båda matcherna idag igen, som igår? Eller?
Jajamän.
Upplägget är så. Så ni drar igång runt 3 tiden då?
Ja.
Mm. Ja, så ni hör ju. Ta en, jag vet inte vad man gör nu. Käka en frukost och ta det lite lugnt på dagen. Och sen rattar ni in oss tillsammans med matcherna som drar igång i eftermiddag. Tack så mycket för idag och ha en trevlig helg.
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med ATG. Höj mästerskapstempen. Spela på VM hos ATG. C More sändningar från fotbolls-VM. Streama från 249 kronor i månaden.
Carlsberg. Alcohol free. What's your game day ritual?